Den 28 april kommer målet T1295-07 upp i hovrätten i Malmö. Det är då dags för en ny vända i fallet som rör Maria Adels synskada. Maria är månadens ansikte och det var i februari 2005 som hennes liv förändrades. Det här är hennes berättelse om vad som hände.
Jag var på en tävling, hästhoppning. Min dotter var där och tävlade. Jag brukar aldrig vara med på tävlingar, men den här gången så ville inte min son följa med och filma. Och eftersom jag visste att hon så gärna ville ha det här på film så tänkte jag följa med. Det är nära hem och så vidare. Och jag var där och filmade och hon ledde klassen när hon kom ut på framridningen efter hon hade ridit. Och jag gjorde tummen upp, stod bland åskådarna, gjorde tummen upp och mötte hennes blick. Och hon log och vinkade tillbaks. Och så det är, det är mitt sista synintryck. Det var en häst som de hade tagit in i gången där inte hästar får stå, där åskådarna stod. Och den hästen blev skrämd av någonting. Och den som stod och höll i den kunde alltså inte hålla i den, utan den sparkade bakut och backade. Först sparkade mig i ansiktet och huvudet och sen trampade den mig ner i marken.
Dottern Regina såg det hända och skrek. Marias make Johan var med på tävlingen men uppfattade först bara att en olycka hade skett, inte vem det var, när han rusade fram för att hjälpa till. Medan Johan åkte med i ambulansen tog goda vänner hand om barnen. Förutom Regina, sonen Viktor, som då var 14 år gammal. Nu började en flera månader lång sjukhusvistelse.
Först Helsingborg, sen blev det Lund. Och sen så, ja, sen opererades jag många gånger. Och låg på neurointensiven i respirator väldigt länge. Innan de så småningom flyttade mig till Lund, nej till Helsingborg. Och i Helsingborg så småningom så tyckte jag att det var väldigt märkligt att de aldrig kunde tända ljuset. Men det var ingen som ville berätta att jag var blind. Men så småningom så skickade de mig till Lund igen på besök hos på ögon där. Och då så berättade professorn för mig att jag var blind. Och jaha, så jag, och sen så åkte vi tillbaka till sjukhuset och så låg jag kvar här i Helsingborg och fortsatte med mina operationer. Jag förstod inte riktigt vad det här med blind var, alltså att jag var blind. Och det, än idag så är det så att jag inte riktigt förstår vad blind är. Så det är varje dag som jag blir så här förvånad när jag springer genom ett rum till exempel för att telefonen ringer på andra sidan rummet. Blir jag förvånad över att oj, hittar jag inte här? Oj, går jag rakt in i soffan? Vad märkligt. För att jag tror att jag hittar och att jag kan allting som jag kunde innan, men det kan jag inte.
Johan Adell polisanmälde händelsen och på våren 2007 fastställde Helsingborgs tingsrätt att Åstorps ryttarförening var skulden för det som hände genom att klubben brustit i säkerhet som arrangör. Men domen har överklagats och den 28 april inleds 3 dagars förhandling i hovrätten. Maria har berättat den här historien flera gånger. Och att frågan ännu inte är avgjord rättsligt, det tar förstås energi från arbetet att lära sig ett nytt liv.
Det är det som är det jobbiga, att jag inte får det bakom mig. Jag vill ha det bakom mig. Jag vill inte hålla på och älta detta. Även om jag vill hjälpa andra människor med det här. Men jag vill inte hålla på och älta det. Och inte höra andras versioner på saker som inte stämmer och så vidare. Som det alltid är vid rättegångar. Mm. Det är mycket prestige det handlar om, tyvärr, i det här fallet. Och det är ju väldigt få som orkar gå vidare. Så där saker händer på många ställen, i många föreningar, många tävlingar i Sverige. Men det är få som orkar ta sakerna vidare. Och det är det som är problemet och det är det som de inte vill att jag ska fortsätta med heller.
Hur orkar du då?
Ja, liksom allt annat så har jag bestämt mig för att jag ska göra det här. Om det så är det sista jag gör i livet så vill jag i alla fall göra något som kan vara bra för andra. När det gäller säkerhet på hopptävlingar och på hästtävlingar. För jag vet, av erfarenhet så har jag varit på hundratals tävlingar. Och jag vet hur fruktansvärt dålig säkerhet är. Säkerheten är på många, många föreningar.
Mm. Jag tänkte, hur är ditt förhållande till hästar idag? Umgås du någonting med hästar eller?
Nej, det gör jag inte. Men det är mestadels därför att förut så är det jag som har kört ut till stallet själv och varit med hästar. För att jag har tyckt om hästar och djur väldigt mycket. Men, eller haft hästarna hemma. Men nu har jag inte det. Så därför så har jag... Och sen är hästar lite för svåra för mig. De förstår inte att jag är blind. En hund förstår det och kan hjälpa mig på ett annat sätt än vad en häst kan. En häst kan hugga mig i ryggen utan att jag ser det. Det förstår, det måste man se. Så att därför så, nej, hästar är utan, jag är inte så glad i hästar längre.
Har du någon gång ångrat att din man anmälde det här?
Jag har ångrat att jag överlevde också jättemånga gånger, framförallt det. Jag har önskat många gånger, nästan dagligen har jag undrat varför jag överlevde. Det har jag undrat mer.
Har du kommit fram till någonting där då?
Ja och nej. Jag har frågat mina läkare varför jag överlevde. Vem jag kan tacka för att jag överlevde. Och... Milo! Milo, kom! Kom, Milo! Tyst! Milo! Milo, kom nu! Tyst!
Och det var alltså inte din ledarhund utan din andra hund.
Ja.
Du har två. Så nu ska vi se här. Svarta labradoren Milo är vakthunden och ljusa labradoren Sune är ledarhunden.
Ja.
Du, jag tänkte fråga, hur funkar det egentligen att ha liksom en hundkompis som inte är ledarhund?
Fungerar... I det här fallet fungerar det jättebra, men jag har ju haft hundar alltid. Och jag hade 3 hundar vid min olycka och har gav bort 2 stycken cockerspanlar. Och den här Milo, honom behöll vi för att jag ville ha någon som vaktade huset, som skällde om det kom någon och så vidare. Och det har gått, de är bästa kompisar och andra ledarhundar är också bästa kompis med Milo. Och det är liksom inget problem överhuvudtaget för mig. Men som sagt var, det här är hemskt olika.
Nu ska vi se, var var vi någonstans?
Det där var det här med läkarna.
Ja just det, du frågade läkarna vem du hade att tacka för, ja, för att du överlevde.
Ja, och då så säger en av mina läkare att det finns ingen läkare faktiskt som du kan tacka för det här. För att det var väldigt många läkare som inte trodde att jag skulle överleva under en lång tid. Så att egentligen så är det ingen läkare som du kan tacka för det här. Nej, sa jag. Vem då? Nej, han sa inget mer. Nej. Så sen så låg jag och funderade där i min sjukhussäng i några dagar. Och sen så till slut så var det som om äpplet trillade ner i huvudet på Maria. Och så tänkte hon så här. Ja, men då kanske det finns en gud som vill att jag ska överleva av någon anledning. Kristet eller ej. Hur det än är. Det är inte religiöst på det viset. Men någonting är det som gjorde kanske att jag har någonting att ge. Och då, ja, får jag väl göra det om jag kan. Till andra människor. Hjälpa andra människor. På något sätt.
För att det här nu inte bara ska bli ett porträtt av hon som blev sparkad av en häst, så kan vi berätta att Maria Adell sjunger i gospelkör och hon väver. Hon går på gym och tränar styrketräning flera gånger i veckan. Och hon gillar mode och hon klär sig, i alla fall enligt dottern, ibland för ungdomligt för sina 43 år. Men dottern är ju 19 så det hör väl liksom till att hon tycker så. Maria har också engagerat sig i SRF. Efter hennes lyckade arbete för personlig service ska hon nu besöka andra lokalföreningar och berätta om hur hon gjorde och försöka peppa andra till att göra samma sak. Hon har fått flera stora butiker i hemkommunen att lova ledsagning, men hon säger att det inte var så komplicerat. Det räckte mest med att hon presenterade sig och berättade att hon var blind. Affärsinnehavare ville sälja, konstaterar hon. Kanske var den viktigaste insatsen att ta kontakt med butikerna och visa intresse. En av butikerna, ICA Maxi, har i sin tur visat sig så pass intresserad att Maria tillsammans med Lars-Olof Lindgren, som håller i trådarna för personlig servicekampanjen i distriktet, ska åka runt till samtliga ICA Maxi-butiker söder om Halmstad och lära ut hur personalen där ska jobba med ledsagning. Syncentralen hjälpte till med det här i Helsingborg, men SRF-arna anses mogna att ta hand om den biten själv i de andra varuhusen. Jag får uppfattningen att Maria är en rätt stark och driftig person trots allt. Så när jag läste i HD tidigare att läkarna, efter att hon blev utskriven, beordrade henne att bara ta en förmiddag i taget, så är jag nyfiken på hur hon klarade det.
Det är jättesvårt. Jag söker till universitetet. Har jag sökt till universitetet nästan varje år efter olyckan.
Kör vi igen.
Milo! Jag har sökt till universitetet nästan varje år efter olyckan. Och anledningen till det är för att jag vill se att jag kommer in. Men när jag väl ska börja så tänker jag, nej, så inser jag att det är för tidigt. Att jag inte kan det än. Men jag vet att jag måste ju ändra min utbildning. För det jag har jobbat som, det kommer jag aldrig kunna arbeta som igen.
Det var sådana här vinkipare som man ger.
Och eftersom jag varken har doft och smak och sen inte syn, så är det ju inte så mycket bevänt med den kunskapen. Så att jag måste ju ha någon ny kunskap. Och den letar jag efter. Men sen så kan jag sitta vid datorn i några timmar och sen så vet jag att jag orkar inte så mycket mer. Och då att sätta sig med en utbildning då kanske är för tidigt, jag vet inte.
Men det är så alltså att både, alltså lukten och smaken, tänkte jag, är det liksom, det finns ingen chans att det kommer tillbaka och så. Det kan du ju göra hos vissa människor.
Det vet de inte. Lite grann kommer ibland tillbaks. Så ibland kan jag känna apelsindoft. Ibland. Men ja, ofta så känner jag ingenting. Jag kan inte säga vad det jag känner, om jag känner något.
Har du hunnit få några nya drömmar och förhoppningar så där, vad du skulle vilja göra istället?
Ja, jag tror att jag skulle kunna hjälpa anhöriga till skadade på olika sätt, eller sådana som, det behöver inte vara anhöriga till just synskadade, utan anhöriga överhuvudtaget, anhörig hjälp. Det skulle jag tycka det skulle verkligen behövas bättre än vad det är idag. För mina anhöriga här har inte fått, tycker jag, någon hjälp egentligen. Och jag har inte heller fått någon psykologisk hjälp förrän det blev kris för mig, katastrof för mig. Inte förrän då fick jag någon hjälp egentligen. I början fick jag det, men inte när jag sen kom hem. Sen var jag färdig, tyckte de.
Hur funkar det med anhöriga och vänner och sådär? Det kan vara påfrestande för dem också att det blir någonting nytt så att säga för dem med.
Ja, för de anhöriga så har det varit jättesvårt och är fortfarande. Mina barn håller jag på att lära nu, de är 17 och 19 år. Men de håller jag på att lära nu att jag kan vara ensam hemma. Att jag kan gå ut själv. Att jag kan åka någonstans själv. Att jag kan vara borta eller kan vara hemma själv en helg utan att de är hemma.
Så du lär dem det?
Ja, jag får lära dem det. Och jag får säga till dem att ni får inte ringa till mig. Jag klarar det här. Jag kan laga mat. Jag kan göra det här. Jag kan gå ut med hundarna själv. Så att det är saker jag får lära dem hela tiden. Och anhöriga, även... Jag menar, även mina föräldrar har väldigt svårt att ta till sig det här och förstå att jag kan överleva en sån här olycka. Min man och jag, vi ska skiljas. Vi ligger i skilsmässa. Och det är väl, tror jag, att han tycker att det här har varit vård av anhörig. Men han tycker inte, han säger att han inte tycker det, men jag förstår om han tycker det. Så han bor i Frankrike nu sedan snart ett år. Och det har gått jättebra för oss ändå. Och vänner. Så gamla vänner, i princip finns de inte kvar. Utan de flesta av dem blev rädda. Jag har några kvar från gammalt. Men annars är det mestadels nya vänner. Och det är ingenting jag sörjer över samtidigt. Det hade varit roligt att ha kvar gamla. Men jag har fått nya vänner på ett mycket bättre sätt än vad jag någonsin har haft tidigare.
Så det är lite... Alltså det är en ny start på flera plan.
Så att ja, det är det. Så vissa positiva dagar så tycker jag att det här är en positiv sak att jag har blivit blind. Sen så finns det många negativa dagar också, naturligtvis. Men de positiva dagarna tycker jag att jag har fått en ny chans att börja om. Sen så att jag inte riktigt vet vad jag ska göra, men så småningom jag vet jag väl det.
Sen har du lite knep. Perspektivtänkande i väldigt hög grad när det är de dåliga dagarna.
Ja. Ja, många tycker inte att man ska tänka så, men för mig så fungerar det och har hela tiden varit jättebra. Att jag kan prata med någon och så kan den kanske ha ont i knät och då tänker jag så här, fy sjutton vad hemskt, det som gör så himla ont. Och så tycker jag att det är mycket mer synd om den här människan än om mig som bara är blind. För det tycker jag att jag bara är. Jag är bara blind. Jag kan gå fort på trottoaren med Sune och jag kan gå fort med käpp också. Även om jag går rakt in i lyktstolpar ibland. Men det är inte synd om mig. Och jag tycker att ibland så kan det vara så att jag jämför mig med någon som har det mycket svårare än mig. Någon i Afrika kanske eller så. Och ibland så behöver det inte vara så komplicerade saker utan mycket enklare saker som jag jämför med. Beroende på hur jag mår själv.
Den här serien Månadens ansikte har vi haft sedan 2003 tror jag. Och den enda frågan som är likadan i alla reportage, det är ju väldigt olika reportage i sig, men den enda frågan som alla får är ju hur ser du ut? Och jag måste erkänna att jag var lite orolig innan jag åkte hit för att ja, man vet ju inte riktigt liksom hur man ska säga sådär att så. Men du ser ju bra ut liksom. Ja. Bättre än jag hade trott. Eller får man säga så?
Ja, det får man säga. Ja. Det får man säga.
Vill du berätta själv? Eller ja. Ska jag försöka? Eller
ja, jag kan berätta hur jag tror, sen kan du berätta hur jag ser ut.
Okej.
Ja, jag har bruna ögon, det vet jag, för att jag har proteser så jag har likadana ögon som min dotter, för hon har varit fotomodell för dem. Jag har brunt hår, fast nu så är det nog färgat så det är lite ljusare, tror jag. Ja, någonting. Och sen har jag en ny näsa och en ny mun och nya kinder. Du får nog ta det.
Ögonen var rätt. Sen skulle jag vilja säga att håret är det lite rödbrunt. Så att ja, färgat rött då. Och du har en kort frisyr så att det är lite spretigt så där. En liten polisong, ganska kort i nacken. Ja, vad ska man säga, du har lite spetsig haka, ovalt ansikte. Näsor och munnen brukar väl inte säga så mycket om det. Det är få människor som tar upp det faktiskt. Men det enda jag står som var liksom spår eller vad man ska säga sådär, du har ett R på, nu ska vi se vad det blir. Det blir en vänster kind som ser ut som en glad mun faktiskt.
Ja.
Det är böjt som en mun sådär mellan vad sa du? Ja.
En hov.
En hov, ja.
Är det?
Ja.
Men det var snällt sagt, en glad mun. Ja.
Jag bjuder på det.
Ja.
Men det går ungefär från liksom den ena näsvingen och så liksom bort mot örat då.
Ja.
Skrattrynkor. Hårfärgen avslöjas ju lite av ögonbrynen då. De är mer sådär mörkbruna, lite grå får man säga det.
Är de det?
Ja, lite. Oj. Sådär. Ja, lite grann faktiskt. Det kan ju vara skillnad på.
Det var illa.
Du får färga dem också.
Ja, får göra det.
Ja. Men det är väl ungefär. Glad mun när du skrattar. Ganska stor. Ja, det är väl i princip. Och så det ena ögat sitter lite längre ner än det andra. Men det är det enda jag ser som skulle liksom kunna avslöja det, så att säga.
Mm.
Jag hör ju att du inte är skånska från början. Var är du ifrån?
Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Men har bott här nere i Skåne i 13-15 år någonting. mellan Ystad, Löberöd, Ljungbyhed och Helsingborg.
Flyttat runt lite grann. Hur kommer det sig att det blev Skåne då?
Jag ville bo så nära. Då när vi flyttade till Ystad första gången så var det för att vi ville bo nära kontinenten. Vi ville bo i Sverige men ändå nära Europa. Så därför så tyckte vi att Skåne var jättebra. Och det har varit fyra olika ställen, men det är väldigt olika, människorna är väldigt olika i de olika delarna av Skåne också. Mm. Och när man då kommer från Stockholm så är man ju, som det är idag så är jag inte stockholmare heller. För kommer jag upp till Stockholm så låter jag inte som dem heller. Så att jag tillhör ingenting just idag.
Maria Adell är i alla fall bosatt i Helsingborg just nu och det var Helena Frank som träffade henne där. Rättegången i hovrätten i Malmö inleds alltså på måndag den 28 april. Och det här var månadens ansikte i april och som sades i inslaget startade serien 2003. Nästan alla våra totalt 64 reportage i serien kan du klicka dig fram till på vår hemsida skanestaltidning.se under länken månadens ansikte.